Ja, vad fint och gott att få vara här och dela gemenskapen den här helgen. Och igår så handlade det om att bygga, om kallelsen att vara med i arbete, i att skapa, att vara med och göra Guds rike synligt, i att vara med och bygga gemenskap. Och som Stig sa, om ni inte hade möjlighet att vara med då så är det ju fint att ni kan ta del senare. Och jag tycker om det här att liksom försöka dra upp lite spår i bibeltexter och förhoppningsvis skapa en känsla av att jag vill läsa lite mer. Och så får du göra det med en bön att Gud genom sin heliga ande liksom ska visa dig det just du behöver ta del av. Det kan vi göra under själva gudstjänsten, men också när vi kanske tar del efteråt och när vi läser Guds ord själva och ser ännu mer vad det är Gud vill leda oss in i. Innan jag börjar dagens predikan så ska jag också passa på att hälsa. Det var så här att jag hör till de där som är en hel del på Facebook och jag la ut en bild på den här vackra kyrkorummet här. Ni har ju det på hemsidan så jag lånade den. Nu kan jag ta lite egna. Och då skrev Johan Einarsson som är regional kyrkoledare för Ekumeniakyrkan i det här området. Att ja, det var en glädje skrev han till mig att jag är och besöker en församling eller en gemenskap i det här området. Och så bad han om sin hälsning till Nybro och ni som kommer lite Bäckebo och lite runt omkring här. Så ta emot den hälsningen. Och så när jag en gång i tiden på 1990-talet arbetade i Missionskyrkans distrikt som då var Östergötland och Kalmar län, så arbetade jag tillsammans med en kvinna som heter Ann-Kristin Olsson. Och några kanske känner henne också av er har mött henne. Och vi har tagit upp kontakten igen, hon och jag. Och hon bad också om sin hälsning här till er som känner henne. Det var hälsningarna och det är på biblisk grund. För om man läser Paulus brev så har han ofta mycket hälsningar också. Men nu ska vi gå in i bibeltexten. Och då har jag satt som, det är alltså Romarbrevets 8:e kapitel. Som jag har tänkt att vi skulle lite grann känna som att det är att gå in i en vacker trädgård. Jag tycker om det där när det är trädgårdsvisningar. Och ibland är det sådana här trädgårdar som har liksom olika rum. Och man upptäcker lite olika saker efterhand. Och så finns det någon liten källa som någonstans och lite olika saker. Ha den bilden och så börjar vi så här med ett citat. Genom det daggvåta sommargräset går en människa hem med ett gryningsord i sitt hjärta. Det finns ingen fördömelse mer. Ungefär så vill jag minnas att Ylva Eggehorn skriver i en litet häfte som jag inte hittade just nu. Men så där det är liksom början på Romarbrevets 8:e kapitel. Det blir ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Eller det finns ingen fördömelse mer. Och det här är början på ett kapitel där Paulus liksom försöker visa hur ska det bli möjligt för oss och leva det liv som Gud har tänkt. Och så börjar han i detta. Innan vi går djupare in i Romarbrevet 8. Så låt oss göra en liten utflykt till skapelsens morgon. Som det beskrivs i första Moseboks första kapitel. Och de processer som beskrivs där beskrivs som att det sker under skapelsedagar. 6 stycken. Och vi behöver inte nu fundera på hur det där ska förstås i tidsrymd och få ihop det med naturvetenskap och så. Det lämnar vi just nu. Men det jag vill att vi ska lägga märke till det är att det står det blev kväll och det blev morgon. Eller i den äldre översättningarna, vackra ordet, det blev afton och det blev morgon. Har ni tänkt på det och funderat över att det står så? Vi tänker ju så här, att det börjar liksom på morgonen och så blir det kväll och natt. Eller hur? Men det bibliska perspektivet är, det blev kväll och det blev morgon. Och där tror jag ryms en stor hemlighet. Det är ju helgmålsringning klockan 18 på lördagskvällar. Och det kanske ni har funderat på, varför är det det? Jo, för då börjar liksom söndagsdygnet, vilodygnet. Det blir kväll och det blir morgon. Och då kan man tänka så här, för sen när det då beskrivs på den sjätte dagen mot slutet där, att Gud skapar människan, så är det som att Gud säger, välkomna, nu är allt redo. Och så börjar det, om man tänker att kvällen är en tid för samvaro, gemenskap, och så kommer natten med vilan. Alltså tillvaron för människan är att Gud ställer i ordning och säger välkommen. Nu är det tid för gemenskap mellan människor och med människa och Gud. Och så är det tid för vila. För att sen också ha kraft och resurser för att gå in i dagens arbete och uppdrag. Och det här tror jag är så viktigt. Som en slags grundläggande hållning. Det börjar med Gud. Det börjar i det Gud har ställt i ordning. Och de resurser Gud liksom kan ge oss. Och utifrån det får vi sen vara med och tjäna. Och stå i olika uppdrag. Men Gud skapar oss inte i första hand för att vara arbetskraft. Utan för att Gud vill ha gemenskap med oss. Och en församling är inte heller i första hand en arbetsgemenskap, utan en gemenskap där vi delar liv med varandra. Men i det så kan vi sen, som jag talade mycket om igår, känna hur Gud berör oss med nöd, med sånt som vi känner, det här är inte som Gud vill, det här behöver vi göra någonting åt. Här kallar Gud oss att förmedla vidare hans kärlek och hans liv, så får det växa fram. Min första pastortjänst så fanns det i den församlingen en ung man som nu är en äldre man som var scoutledare. Jag tror fortfarande är scoutledare faktiskt. Och han lärde mig någonting väldigt viktigt. När vi var ute och paddla kanot så kanske vi kom någonstans där vi var tvungna att bära kanoterna ett tag. Och det kunde vara jobbigt. Och då brukar han säga så här. Nu dricker vi kaffe först, så bär vi kanoterna sen. Vi tänker ju lätt så där. Nu ska vi göra det jobbiga och sen kan vi vila. Men tänk så mycket klokare att dricka kaffet först och hämta ny energi. För då går det faktiskt lättare att bära kanoterna och det blir inte lika mycket irritation på varandra. Alltså det är liksom den här principen av att vilan är inte en belöning för utfört arbete, utan vilan är en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra arbete. Liksom, och att Gud älskar oss och unnar oss, så att säga, också vilan. Och där vill han fylla oss med sin kraft. Nu ska jag återvända till Romarbrevet alldeles strax. Jag vill bara säga då att världen är ju inte längre det paradis som Gud skapade och som Gud har avsett den här världen att vara. Det är vi väl medvetna om. Vi behöver bara lyssna på en nyhetssändning så ser vi det. Och vi kanske bara behöver se in i vårt eget liv också för att se det. Redan i det tredje kapitlet i första Mosebok så ser vi hur människan bryter sönder den här fina väven av gemenskap mellan människa och Gud, människor emellan. Och skapelsen ser vi ganska snart kommer liksom, skada. Det blir översvämningar, floden med Noa och så vidare. Man bygger torn för att se vem som kommer högst och tar makten och kontrollen. Allt det där som vi ser i vårt samhälle. Och i kapitlet före Romarbrevet 8, alltså Romarbrevet 7, så beskriver Paulus egentligen alla kapitlen, eller åtminstone de två första, och sen skriver han också om det här med hur skapelsen och hur livet på den här jorden inte ser ut som Gud har tänkt. Men i det sjunde kapitlet så har han det här: det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Vem ska kunna hjälpa mig? Och så är det som att här i det åttonde kapitlet, eller egentligen precis i slutet av det sjunde, så öppnas dörren till: det finns en hjälp att få när vi känner att vi inte klarar att leva det liv vi ville. Och det är det jag försöker tala om idag. Livet som Gud gör möjligt för oss att leva. Förresten, den här bilden som jag låter återkomma här, det är en vän som heter Thomas Larsson, Thomas Munkas Larsson, som har gjort. Den tycker jag illustrerar mycket av det som Romarbrevet rymmer. Och vi ska komma ännu mer in på det. Och då har vi fått börja i det här: det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Vi kan komma ett stycke väg på det vi vill med våra liv, med vår egen viljestyrka, med disciplin. Men det räcker inte hela vägen. Och kristen tro handlar inte om att vi ska ta oss i kragen och försöka lyfta oss själva. Det kristna livet handlar inte om vår prestation. Och när vi misslyckas att leva det liv som Gud har avsett för oss, och det liv vi ville leva, så behöver vi inte fastna i fördömelse. Att känna oss liksom misslyckade och hopplösa. Utan kristen tro handlar om att det finns en Gud som kan lyfta oss. Att den heliga ande som vilade över mörker och kaos i skapelsens morgon och verkar där så att det blir en vacker värld, en mångfald av liv. Denna Guds ande låter Gud vila också över oss. Och det som är mörker och kaos i oss kan bli någonting nytt. Ett nytt liv kan skapas. Den som är i Kristus är en ny skapelse, läser vi i andra Korinthierbrevet 5 och 17. Och det är någonting som Gud gör. Inte något som vi ska känna att det här ska vi leva upp till och klara av. Och Guds ande vill lyfta oss ur det som vi inte kan lyfta oss själva ur. Jesus bar vår skuld och vår skam upp på korset och dog med det. Skuldbrevet är liksom utplånat och vi är fria. Det är befrielseropet, det är gryningsordet som vi får börja ta emot här i Romarbrevet 8. Vi får ta emot det när vi tar emot Jesus och det han har gjort för oss. Det finns ingen fördömelse mer. Och det är i tacksamhet för denna gåva, denna möjlighet till frihet, som vi får vara med att tjäna och att Guds vilja får ske på jorden. Och har den här tacksamheten mattats i ditt liv, så kanske det är tid att liksom stanna inför, be att Guds heliga ande bara får göra det här riktigt levande för dig. Det finns ingen fördömelse mer för den som är i Kristus Jesus. Djävulen kallas ibland för åklagaren eller anklagaren och vill försöka liksom få oss att, ja, men du gjorde så där, och tänk att du som ska vara kristen betedde dig så där, och så målar han det för oss och vill få oss att liksom bara hamna under fördömelsen. Och då får vi möta detta med Guds ord. Det finns ingen fördömelse mer för den som är i Kristus Jesus. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss vår synd och renar oss från all orättfärdighet. Vi får ta emot för varje dag ett nytt liv med nya möjligheter. Och som sagt, känner du att det här berör mig och mitt liv, så fortsätt att leva i den delen. Men nu ska vi gå vidare i den här trädgården. Och då väljer jag att läsa vers 11 och vers 15-17. Jag blandar lite här. Jag har Nu-bibeln mest idag. Men i några sammanhang har jag valt Bibel 2000. Jag tycker att det är intressant faktiskt att ha några olika bibelöversättningar. Antingen man har dem som konkreta böcker eller om man har bibelappen. Är det någon som inte vet hur man hittar den men har en smart telefon, så hjälper jag dig gärna att hitta den efteråt. För där kan man jämföra också. Och det kan vara intressant om man vill studera lite ordentligt så där och leva med någon eller några bibelverser, kanske en längre tid. Så kan det vara fint att se hur är det här formulerat i lite olika översättningar. Om Guds ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande igen genom sin ande som bor i er. Alltså, det här är ju helt fantastiskt, va? Den ande som väckte upp Jesus ur döden kan också väcka upp oss. En gång när vi når dödens gräns, att vi får tro på det eviga livet, men också att denna ande verkar hela tiden i våra liv nu och kan lyfta oss ur allt det som är död och uppgivenhet och liksom få oss på fötter igen. Och så står det i vers 15 då: ni har ju inte fått en ande som förslavar er i rädsla. Nej, anden gör er till Guds egna barn som kan ropa till Gud: Abba, min far. Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men om vi är Guds barn är vi också arvingar till Gud tillsammans med Kristus. Om vi lider tillsammans med honom för att en dag få dela härligheten med honom. Alltså varken det fysiska liv som vi lever nu eller det eviga livet är ju något som vi kan åstadkomma själva. Vi har fått vårt liv som en gåva ytterst från Gud, men också våra föräldrar. Det eviga livet, den nya skapelsen, det som också i Bibeln talas om att bli född på nytt. Att Gud lovar i Johannes evangeliets första kapitel och vers 12, åt de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Det är inget vi kan åstadkomma själva. Frälsningen, räddningen, befrielsen. Vi kan använda olika ord. Det är egentligen samma ord i grundtexten. Frälsning, räddning, befrielse. Det är inget vi kan åstadkomma själva. Utan det livet är en gåva som Jesus, på grund av Jesu död och uppståndelse. På grund av att den heliga anden kan skapa detta liv i oss. Och anden gör oss till Guds egna barn, läste vi här. Det är vår identitet. Vi är Guds barn om vi har öppnat för att ta emot detta liv. Ta emot Jesus. Alltså anden ger oss del i Guds eget liv, Guds närvaro. Och ni som har barn vet ju att de är era barn. De dagar ni är jätteglada för dem. Och stolta över dem. Men också de dagar som ni kan ha stora bekymmer för dem. Och det gäller också för oss. De dagar vi kan känna liksom frimodigt och stolt kan stå där och säga jag är ett Guds barn. Och de dagar vi undrar liksom, hur är det egentligen med alltihopa. Vi är Guds barn om vi har fått del av det nya livet. I den hemgrupp som jag är med i. Det är faktiskt väldigt fint att ha en liten grupp som man kan dela livet med och be tillsammans med. Så läste vi den här veckan i en bok som vi har använt oss av. Den heter Vandra med de 12 och handlar om Jesu första lärjungar. Och där fastnade vi för en mening som var så här: vi kan bara ta emot Guds ord och låta det definiera oss istället för att vi ska försöka leva upp till något. Vi kan bara ta emot Guds ord och låta det definiera oss istället för att vi ska försöka leva upp till något. Alltså vi är Guds barn, det är vad Guds ord säger. Det får definiera oss. Och om vi är Guds barn så är vi också arvingar. Det är ju det stora framtidshoppet. Att Gud kan nyskapa oss i evighetens dimension. Och jag ska se här om jag, vad jag har för bild här. Ja, den kommer sen. Jag ska säga lite om det där med I'm no longer slave. Men för, jag har med den här bilden här av ett dop. Och det jag ska säga nu gäller alla dop i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, alla kristna dop. Men det blir extra tydligt när det sker genom nedsänkning, när personen sänks ner helt och hållet i vattnet. Att då är ju den där personen liksom dödens, om inte någon skulle lyfta upp honom eller henne. Det är ju symboliken i detta. Vatten står ju för både död och liv. Man kan drunkna och sen kan vi behöva vatten för att leva. Och det gestaltas på lite olika sätt i olika dop. Men här tar vi det. Vi är liksom dödens där om vi inte blir upplyfta. Men den som har blivit döpt in i livsgemenskap med Jesus Kristus, på vilket sätt dopet den har skett, men i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, så har vi varit med om egentligen det här som ligger framför oss när vi dör en gång. När vi ska liksom läggas i grav, hur det nu också går till med våra olika seder. Men vi förstår. Vi är liksom fast i döden. Om det inte var för att det finns en Gud som kan lyfta oss till liv igen, som kan nyskapa oss. Och jag tycker det är så fint att få tänka. På sätt och vis har jag redan varit med om detta. Jag har en slags erfarenhet av det som väntar när jag är döpt till Kristus. Och det hoppet får jag leva i. Och då att jag tog och valde att skriva det här, No Longer Slaves, det är därför att ungdomarna i den församling i Hjortensbergskyrkan i Nyköping som jag är en del av, de brukar emellanåt sjunga en sång som är just så här: I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Jag är inte längre slav under rädsla, jag är ett Guds barn. Och det är hämtat precis från den här bibeltexten. Ni har ju inte fått en ande som förslavar er i rädsla. Nej, anden gör er till Guds egna barn som kan ropa till Gud, Abba, min far. Den här sången, om någon vill lyssna på den, så finns den i en mängd varianter om man går in på YouTube och letar på No Longer Slaves. Så kan ni låta den få liksom mata er med denna sanning. Jag är inte längre slav under rädsla. Jag är ett Guds barn. Och det här påminner ju om Gamla testamentets stora frihetsberättelse. Den bilden har jag här också. När Israels folk befrias från slaveriet i Egypten. Där de har hållit på att tillverka mer och mer tegel. Det är bara arbete. Då kallar Gud Mose att leda folket ut i frihet. Och då får Mose gå till den tidens diktator farao och hälsa från Gud. Och det är intressant vad Mose får säga då. Gud säger att han ska säga till farao och Guds vägnar: släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst åt mig. Så att de kan tillbe mig. Och det tänker jag också är en sån viktig del. Vår främsta kallelse är inte till arbete utan till tillbedjan. Till att leva, liksom vända till Gud. Och fira gudstjänst, inte bara så här i en konkret handling så, utan med hela våra liv så är det Gud vi vill ära och tillbe. Och när olika saker vill kroka upp oss, binda oss, vrida oss fel, så får vi liksom sjunga det här: I'm no longer a slave, I am a child of God. Och ja, jag tycker det här tål att begrundas också. Vi är Guds barn och vi är arvingar till allt det som är Guds. Men nu ska vi gå vidare till vers 19-21. Och här har jag valt Bibel 2000. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Alltså många, inte minst unga människor, håller ju på att fastna i uppgivenhet. Börjar tvivla på om det är lönt att kämpa. Känslan är att det för en del är att det är kört både med den egna framtiden och med den här jorden. Alltså miljökatastrofer och allt det här man ser framför sig. Jag hörde, jag tror det var faktiskt Människor och tro i veckan, där det var flera unga vuxna som berättade om att de valde att inte skaffa barn. För de tänkte att det är inte rätt att göra det i den här situationen. Och jag tycker att det visar på en uppgivenhet som gör att vi behöver läsa Guds ord själva och vi behöver förmedla hopp in i tillvaron. Bibeln talar om att en gång ska himmel och jord brinna. Och Gud, men Gud ska skapa nya himlar och en ny jord. Men jag tänker att det finns en likhet mellan att arbeta för människors helande från sjukdom genom friskvård och sjukvård, mediciner och förbön. Vi gör det om någon är sjuk, även om vi vet att vi alla en dag ska dö. Vi ger liksom inte upp och tänker att ja, men låt människor dö så fort som möjligt så får Gud uppväcka dem till det eviga livet. Jag tror att vi är väldigt få i kyrkan som har den hållningen och tänker så. Utan vi tycker det är bra att man söker sjukvård, att man använder mediciner. Vi vill gärna lägga händerna på och be för den som är sjuk. Vi gör vad vi kan för att Guds kraft som vill helande och upprättelse ska få verka. Och så tänker jag också att en kristen skapelsesyn om miljövård ser ut. Vi gör det vi kan för att förhindra och hela skapelsens skador. Vi ger inte upp och tänker ja, men himmel och jord ska brinna, så låt det ske så fort som möjligt så Gud får skapa nya himlar och ny jord. Förresten, observera att det står inte bara att Gud ska skapa ny himmel, utan det står att Gud ska göra jorden ny, befriad, återupprättad. Och när vi förstår att det var för att bryta det ondas makt, att göra den nyskapelsen möjlig som Jesus gav sitt liv på korset och som han uppstod på påskdagens morgon, så tar vi inte lätt på hur Guds skapelse mår. Och samtidigt så kan vi kristna inte bara tala om det materiella och inomvärldsliga och hur vi ska rädda det. Utan vi behöver också tala om att vi är skapade för gemenskap med Gud. Att tillvaron rymmer himmel och jord, ande och materia. Det är för oss osynligt och det synliga. Men hoppet kan inte förankras i oss. Om vi inte ska ge upp och förtvivla så behöver framtidshoppet förankras i Gud. Och det tror jag att det hoppet gör att vi inte ger upp om den här skapelsen. Och jag tycker det är så fint. Alltså det står att skapelsen är lagd under tomhetens välde. Det är ett sånt målande uttryck. Det är det som vill liksom suga livet ur oss, göra oss uppgivna, känna det ingen idé. Men skapelsen, det är någon översättning som har det lite friare och säger skapelsen står liksom på tå och spanar och väntar på den frihet som ska komma. Och det finns ju också både i Salta salmer och hos profeterna i Gamla testamentet om hur träden ska klappa i händerna och bergen jubla och hela beskrivningen av vad som händer när Gud kommer, hur Gud ska hela sin skapelse. Och jag tänker att vi får vara med på de sätt vi kan också nu när det gäller det området. Tar vi nästa del av den här trädgården som Romarbrevet 8 är. Och då har jag valt vers 26 och 27. På På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Här kommer igen det här att anden är vår hjälpare att leva det liv som Gud avsett oss att leva. Igår talade jag ganska mycket om vikten av bön. Och inte heller det är ju något som vi ska prestera i vår egen kraft. Utan anden stöder oss i vår svaghet. När vi inte vet hur vi ska be. Vi behöver inte vara duktigare än Paulus som säger vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men vi får lita på, vi får öppna för. Kom heliga ande och led oss, led mig in i bönen. Vad är det vi ska be för den här personen eller för den här situationen? Att få leva i en öppenhet, ett beroende av den heliga anden. Hopplöshet kan ju hota oss när vi ber om ett slut på kriget i Ukraina. När vi ber om bättre förhållanden i Afghanistan. Om helande för sjuka vänner. Och situationerna inte tycks ändra sig till det bättre. Men vi behöver inte tänka att det är fel på vår bön. När vi ber utifrån omsorg om andra. När vi ber utifrån det vi förstår liksom är Guds goda vilja. Men vi behöver Guds ande för att orka hålla ut. Och att anden liksom får be inom oss när vi inte har orden. Det kan ske i tystnad. I stillheten där inga ord behöver uttalas. Men där någonting sker i vår kommunikation med Gud. Hjärtats bön som Gud kan ta emot. Det kan ske genom tungotalets gåva. Jag själv känner en sån hjälp i bönen. Att be med ord som jag inte själv förstår. Men som kan ge ord för förbön som Gud kan ta emot. Det kan ske genom tårarnas gåva. Som del andliga traditioner kanske talar mycket mer om än vad vi gör. Att liksom få gråta ut vår egen och andras nöd. Med en kraft som den heliga anden ger. Anden är vår hjälpare så att vi kan be. Anden är vår hjälpare att leva det kristna livet. Det är ord att bära med oss i vårt prestationssamhälle, i vårt höghastighetssamhälle. Och så fortsätter jag till vers 32. Egentligen skulle jag ha tagit med mig en tavla jag har på vers 31 där det står om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Jag har en tavla som min mormor broderade någon gång ungefär 1910 när hon var mellan 12 och 14 år någonting. Så det är äkta gammal stavning. Vem är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss med? Ja, men jag gjorde inte det. Utan nu tar vi vers 32. Gud skonade ju inte sin egen son utan utlämnade honom för att rädda oss alla. Skulle han då inte vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med honom? Det där skulle kunna vara värt att brodera som tavla och ha framför sina ögon. Handlar om att Gud är en Gud som ger ut sig själv. Jesus ger ut sig själv till sista blodsdroppen. Tänker Gud som en källa som hela tiden flödar med liv. Och det gestaltas så tydligt i nattvarden. Där vi får ta emot hur Jesus gav sitt liv för oss. Och vi får öppna oss och ta emot. Och så kan vi börja präglas av Guds utgivande så att vi också vill och vågar vara utgivande. Vi måste inte ha allt i våra egna händer och vår kontroll. Utan om vi tror att Gud fyller på liksom, så kan vi våga ge av det vi har fått ta emot. Vidare till andra. Bli en del i ett flöde. Skulle då inte han vara beredd att skänka oss allt annat också tillsammans med Kristus? Och så till sist. verserna 35 och 38-39. Och jag börjar med 35 här. För den rymmer en fråga. Vem kan skilja oss från Kristus kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd? Alltså, det är väldigt tydligt i slutet här av Romarbrevet 8 att även för den som vill följa Jesus, som är Guds barn, som har fått ta emot den här upprättande kraften, så är livet inte enkelt. Vi kan möta nöd. Vi kan få kämpa med ångest. Vi kan drabbas av förföljelse. En ung kvinna i vår församling var ett halvår, nej kanske ett helt år. Hon har varit i Afrika, i Tanzania. Och så predikade hon när hon kom hem och så sa hon, där undervisade de om förföljelse. Det är ju inget som vi pratar om. Hur ska vi kunna möta det? Ja, det är tillvaron för många i vår värld. Svält, nakenhet, fara eller svärd. Och så kommer svaret. Alltså frågan är, kan det här skilja oss från Kristi kärlek? Och svaret är att Paulus skriver, jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, alltså andefurstar, varken något som finns nu eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi har inte blivit lovade att tillvaron ska vara enkel. Men det som är tydligt, det är att inget som vi ska behöva gå igenom kan skilja oss från Kristus och från hans kärlek. Våra känslor kan skifta. När ångesten är svår kan det vara svårt att tro på en god Gud. När problemen känns alldeles för stora, när vi känner att jag orkar inte kämpa mer, så får vi vila i att Jesus är den gode herden som inte släpper taget om oss. Att det är Gud som håller oss i sina händer. Inte vi som ska hålla Gud kvar. Det finns inga krafter som är så starka att Gud inte kan hålla oss kvar. Och där skulle jag vilja få landa. Jag har skrivit ihop ett slags sammanfattning av den här predikan. Att kristen tro och kristet liv handlar inte först om vad vi ska göra, utan om vad Gud i Jesus har gjort för oss och vad Gud genom sin heliga ande gör för oss och hela Guds skapelse. Nu, idag och imorgon i den framtid som väntar. Och då vill jag knyta ihop det här och säga, visst vill du vara med? Ta emot det liv som Gud gör möjligt för oss att leva. Och visst vill du vara med och bygga det så att Guds rike blir synligt. Här i Nybro, i de platser där du lever och bor. I konkreta situationer och sammanhang. Visst vill du vara med och bygga gemenskap? I den här församlingen eller i andra sammanhang där du finns. Det får vi ta med oss. Ta emot livet från Gud och ge det vidare. Amen.